Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Rasa i vikt med nya supermedicinen. På fullaste allvar, det var alltså en löpsedel som jag gick förbi bara häromdagen. Över hela löpet så har en av våra största tidningar skrivit rasa i vikt med nya supermedicinen. Det känns som att man har hamnat i Ankeborg, doktor Mikael.
Ja, ibland är det så här. Och de här kommer ju nästan alltså en gång i veckan i den ena eller andra tidningen. Så jag fann ju mig själv här om månaden komma med ett träningsprogram som skulle få alla att gå ner i vikt oavsett. Och jag förstod inte ens vad det var, utan det var en gammal intervju man hade gjort om.
Nej, vad sjukt. Ja. Nej, jag måste säga att det här retar mig. Samtidigt så förstår jag så här, ja, men det finns väl någonting hos oss människor som ändå vill tro på den här typen av rubriker. Eftersom annars skulle de ju inte publicera dem. De publicerar dem ju bara om de tror att det säljer. Så idag så har vi bestämt oss för att prata om...
Ja, fake news.
Jajamän.
Och avslutningsvis, så här är det.
Vill du höra lite fler av såna här rubriker som jag hittade? Vid en snabb koll, nej, nu höll jag på att ta åt mig äran för någonting som jag inte har gjort. Det är faktiskt vår producent Daniel Möllberg som har gjort det. Han har gjort en snabb koll på nätet och på bara en liten stund plockat fram rubriker som inte känns helt hundra. Vill du höra?
Gärna.
Okej, till exempel, här kommer en. Hälsan går åt pipan. Av för mycket lakris.
Okay.
Det är så roligt. Jaha, det låter ju helt livsfarligt om du frågar mig. En annan dag, vill du höra? Supermedicinen ska stoppa alla virussjukdomar.
Ja, så där.
Ja, det är bra, det är bra. Och sen så har vi en, det här är inte en rubrik, det här är mer så här ett konstaterande. Vill du höra?
Mm.
Forskare vid ansedda universitetet MIT i Boston uppger att de gjort en banbrytande upptäckt. En supermedicin som botar alla virussjukdomar från förkylning till HIV.
Ja, det är inte dåligt. Det man kan säga är väl att ser man ordet super eller ordet detox i någonting så kan man sluta läsa där. Och då.
Är det så? Det är en liten fingervisning om att det här är en grav överdrift i alla fall, eller?
Ja, det måste förstärkas med extra ord och sånt där. Om någonting verkar för bra för att vara sant så är det ofta det.
Ja. Vet du vad jag tänker så här? Å ena sidan så finns det någonting så här komiskt över alla de här superdieterna och superdupermedicinen och allting. Å ena sidan. Å andra sidan så finns det någonting djupt tragiskt i att människor försöker lura andra människor som kanske är i nöd.
Ja, alltså det är klart att man utnyttjar folks situationer, men vi har ju det är ju drömmen om lyckan och livet som en quick fix, och vi är väldigt benägna, och det har sina sidor att ha den grundinställningen. Alltså, jag brukar ju ibland hacka på min son lite grann för att han är lat.
Nej.
Jo,
och kan hända att jag har gjort samma sak med någon av mina söner.
Och han är lite lat sådär. Och han är civilingenjör och sysslar med logistik.
Fast då är man ju inte lat, doktor Mikael.
Jo då, och det funkar ganska bra, för han gör precis det än det som behövs. När han ska skicka, han pysslar med sånt här på, liksom på yrkesmässig tid, eller vad fan, arbetstid heter det.
Ja, arbetstid kallar
så om man ska skicka ett paket från A till B, då är det bra att göra det så enkelt som möjligt. Man ska inte skicka till så många ställen, man ska göra så lätt som möjligt. Så han liksom använder sig av den här, lite här att fan, vi gör det lite bekvämt, vi gör det fort, vi gör det enkelt. Som en arbetsidé. Då funkar det. Men annars så är vi väldigt mycket, alltså människan är ju det här att kan vi minsta motståndslag och quick fix. Köret är ju lite, och så är det ingen rök utan eld. Alltså det är ju så man tänker, det måste ju vara något i den där mirakelmedicinen, kanske. Kanske, det är som att köpa en lott. Men det är kanske precis min patientgrupp just idag.
Varför så
är det
just, inte liksom?
Ja, just det.
Men vet du vad, då måste jag bara säga en sak. Att vara lat, alltså det verkar ju vara, jag tror att det är något djupt mänskligt, att man försöker ta den enklaste vägen. Ja. Och dum vore man ju annars, tänker jag. Om du inte måste springa 40 varv, utan det räcker med ett, då springer man ju ett varv.
Ja.
Och det där vet jag, det där har jag pratat med, lustigt nog, med arkitekter om.
Ja.
Att när man ska göra till exempel ett bostadsområde så gör man en gräsmatta mellan två hus till exempel. Och så gör man en liten stig, kanske till och med asfalterad liten gångväg vid sidan av gräsmattan så man kan gå runt till nästa hus. Det funkar inte.
Nej.
För att människan går tvärs över gräsmattan om det är den kortaste vägen.
Ja, och jag har träffat en arkitekt som gör precis motsatsen. De bygger de här husen, vilket bostadsområde det än är, och sen anlägger de inga vägar. Utan låter folk gå. Och då visar det sig jävlar snabbt när var man ska lägga vägarna någonstans.
Smart!
Ja, så att, och då tar man där folk går. För rätt vad det är så går man alla genom ett buskage till en busshållplats. För att ingen vill gå runt och så blir det en stig där. Mm. Därför, nej men här ska det vara buskar, ni får gå runt. Nej, det kommer människan inte göra. Mm. Så att det där, man kan utnyttja det där på många sätt också.
Så vi kan konstatera det, att människan
är lat av naturen.
I sin grundutformning är ganska lat. Eller vill åtminstone ta den enklaste vägen fram.
Eller rörelseekonomisk kan man uttrycka sig.
Mm.
Alltså vi har om vi ska liksom vila oss, vi har någonting, om det här går tillbaka till hundratusentals år, vi måste spara krafter till när det verkligen är viktigt eller när någonting verkligen är farligt.
Mm.
Det finns ett spår av det här i det förstås.
Så det är inget fel?
Nej.
Så då kan vi konstatera det. Det finns en del i oss som gärna vill ha snabba, enkla lösningar på våra problem.
Ja.
Därför är vi lite benägna att ändå tro på de här rubrikerna om supermediciner som ska liksom rädda oss för all evig framtid och göra oss vackra och lyckliga dessutom.
Ja, precis. Och särskilt om det är någon som vi själv beundrar. Och då kommer ju det här fenomenet kändis in. Att om det är liksom, om man tänker till exempel Beyoncé som är så vacker, om hon använder någon kräm så alltså, då kanske hon har blivit lite så där vacker på grund av den där krämen. Och då kan ju jag bli lite Beyoncé-vacker också om jag använder den där krämen då.
Ja.
Så att då är det lite önsketänkande och lite placebo om du vill.
Ja, kanske. Mm. Beyoncé blir ingen av oss någonsin. Hon är så fantastisk. Vi är också, alla människor är fantastiska.
Ständigt.
Men hon på sitt speciella sätt naturligtvis. Men du, falska medicinska nyheter. För då tänker man också så här. Många gånger så står det så här. En studie visar att.
Ja, visst är det bra.
Nej, men, och då blir jag plötsligt så här. Men vänta nu, man kan ju inte skriva att det finns en studie som visar ett resultat om det inte är sant.
Nej, men studier kan ju göras på så väldigt många olika sätt. Och ibland så är det så här att i den här studien så ingår det 10 000 personer som är valda. Man är representativa kontrollgrupper och de är jämförbara. Och i den andra studien.
Då är det ju en relevant studie.
Och i den annan så är det 12 berusade möss. Och då, men det var en klinisk studie. Och vad visar den då? Ja, det visar ingen skillnad. Men det var en klinisk studie. Men det skulle kunna.
Fast det är lurendrejeri, det är det ju ändå.
Ja.
Ja, men om man tänker sig så här, hur ska jag som konsument och vanlig människa kunna veta skillnaden om det står att en studie visar de här resultaten? Hur ska jag kunna veta om den är gjord på 10 000 utvalda människor, alltså en relevant studie, eller om den är gjord på 10 stycken fulla möss, som du sa?
Ja, alltså man måste för det första så måste det finnas alltså, referenser. Om man hävdar någonting en studie visar så måste det någonstans i artikeln stå att det är gjort på det här. Det är gjort på 13 enbetakanotister eller det är gjort på bara elitidrottsmän eller är det bara tonåringar eller alla över 75 års ålder. Alltså man måste veta vilka har ingått och hur många är de. Är det 10-12 stycken så är studien inte värd någonting.
Då är resultatet inte...
Man brukar ha bokstaven, det kallas ju N. Som i Niklas, alltså man kollar, N är lika med vadå? 12 eller är det 10 000 eller sådär. Så det är, alltså, är det mycket, mycket få, då spelar slumpen en enorm roll och urvalet ett enormt stor.
Ah,
och så ska man kolla på vem är det gjort på. Alltså människor är inte möss eller bananflugor och sånt där. Man kan inte dra slutsatser.
Men alltså, vad går gränsen då? Hur många människor ska man ändå ha som någon slags egen gräns för att man ska känna att studien är relevant? För det är lite som du säger till exempel. Vi säger att man har en mirakelmedicin. Denna medicin gör att alla går ner i vikt och mår superbra. Och man blir dessutom snygg och glad.
Ja.
Och sen så tänker man sig då att man har gett den här tabletten och kombinerat den med bra kost och kombinerat det med träning. Och urvalsgruppen är, säg, 10 stycken personer som lider av grav övervikt.
Ja.
Då kan man tänka sig att det ger resultat på dem.
Ja.
Men det är ju förmodligen inte tabletten.
Nej, utan då är det flera saker. Och då, har man, då är det ju en dåligt upplagd studie från början. Men det man behöver också då veta är ju att det finns en kontrollgrupp. Det finns en grupp som inte fick medicinen.
Ja, det är bra.
Ja, det är riktigt bra. Och ännu bättre är ju om man inte vet. I vissa saker, om man ska springa 100 meter och någon inte springer 100 meter, då kommer den gruppen som ska springa 100 meter att veta om det.
Mm.
Så att då är det ju svårt att lura dem. Men vad det gäller läkemedel så pratar man om dubbelblind. Det vill säga den som delar ut läkemedlet och den som får det. Ingen av det, vare sig forskning.
Den som delar ut. Eller,
för annars så kan det så här att ja, men här får du ett rött fint piller och lycka till imorgon nu. Alltså du förstärker, du stör ut, du kommer få biased, alltså du får lägga över speciella framgångsfaktorer på den ena gruppen men inte den andra. Om du vet det själva, för du vill ha ett speciellt resultat. Så det, sånt där ska ju undvikas. Så det bästa är liksom Rolls Royce i det här är sån här randomiserande kontrollerade dubbelblindstudier.
Så det ska man leta efter?
Ja, det ska man göra. Och det kommer
dubbelblindstudie på hur många personer helst?
Ja, alltså det bör ju vara hundratals i alla fall.
Kanske 1000?
Ja, ja, ja. Och sen en sak till som är väldigt viktig.
Ja, du bara håller med om allt jag säger. Ja,
nej,
ja,
men alltså
ja.
Det är inte det. Det alltså, men om man absolut mer än 100 i alla fall.
Okay.
Men jag har läst mängder av idrottsliga studier man har kört där man har väldigt ganska små grupper. Därför det är svårt att få ihop de här grupperna och få dem jämförbara. Liksom. Mm. Det blir så stort spann. Och då kan man få indikationer på det. Men det är rimligt att det finns en kontrollgrupp. Det ska också framgå hur länge man har hållit på med det här. Har man tränat 2 dagar eller i 2 år och man ska hävda långtidseffekter. Mm. Ja, finns det något bra med den här tabletten? Ja, du blir 20 år äldre. Hur länge har ni ätit? 3 veckor. Ja, det är ju inte möjligt att det är så, utan då måste man se på vilken uppföljningstid.
Mm.
Alltså, hur många
långa studier är bra.
Långa
studier med många människor är bra.
Ja.
Studier med dubbelblindtester är bra. Någon mer? Har jag missat något?
Och alltså uppföljningstiden, sa vi den?
Ja, okej. Okay. Uppföljningstiden. Okej, okay. Vad är det vi ska se upp med då framförallt?
Det är när man drar slutsatser. När man saknar en kontrollgrupp till exempel. När folk slutar. Alltså, hur många var det? Hur många var det så här? Ja, vi var 100 personer. Och sen så 82 tyckte att det här var bra och 3 tyckte det var dåligt. Men då har det fallit bort 15.
Vad hände med de 15?
Och varför slutade de? Ja, alla spydde som en räv. Då tar vi inte med dem. Då har de utgått. Alltså bortfallet ur många olika grupper här.
Så om du har en studie, vi säger, för med statistik kan man ju säga vad man vill. Man säger så här, en majoritet av alla de som åt den här tabletten mådde strålande bra, läser man i en artikel. Och då när man tittar på siffrorna så kanske det är så här 60%, det är ju ändå en majoritet, så att det är inte ljug, mådde jättebra. 10% mådde dåligt. Då kan man bli misstänksam, för vad händer då med de sista 30%?
Ja, just det. Jo, de fick ju bröstcancer.
Nej, men precis, det är det jag
alltså,
menar.
Herregud.
Om inte det redovisas, då är det fara och färde.
Ja, verkligen va? Jag läste nyligen här en och då står det så här, läst om den nya GLP-1, ett mirakelmedel som gör att du går ner i vikt. Och så säger det här är så nytt och så bra att det är många läkare som inte ens vet om den och andra, ingen som vet om det. Men vi har kört det här i 10 år och folk går ner i vikt. Jaha, och då man läser lite vidare, så här, varför har de gått ner i vikt? Ja, det visar sig att de blir illamående. Och då kan man ju tänka sig att man går ner i vikt om man kräks precis hela tiden. Och då är det ju, medicinen har ju inte påverkat ämnesomsättning, utan den har centralt utlöst illamående i hjärnan som gör att du ligger och kräks. Och då kan man ju undra,
det är hemskt.
Ja, hur tänker man sig att det här ska bli i framtiden? Är det så här man vill ha det? Du har ju liksom allt med livskvalitet och allting. Så man måste verkligen lusläsa. Och är det de här snabba förändringarna, som då måste man vara mycket, mycket, mycket kritisk. Och så ska de här studierna vara reproducerbara. Det vill säga, någon annan som gör om studien i Nederländerna istället för Sverige kommer till samma resultat. Det är jättevanligt att en mirakelstudie på ett ställe funkar men inte på ett annat. Mm. Och då är det någonting konstigt.
Mm.
Sen så är det bara, alltså, i den tidvärld som vi nu lever i, särskilt inom medicinen, när vi är Macchiarini-affären. Ah. Alltså man ska stoppa dit en bit plast, det ska växa in blodkärl i. Om man beskriver det som jag nu gör nu, så är det just liksom att ja, men det är inte möjligt.
Mm. Men om till och med de högsta cheferna på det mest ansedda sjukhuset i hela vårt land säger ja, det känns sannolikt, då är det inte så himla konstigt att vi vanliga dödliga som inte har den insynen i medicinvetenskapen faktiskt tror på det som står skrivet.
Ja, precis. Så det, där ska man ju kolla också. Det här var ju lurigt, och här vart ju, alltså, man kan lura alla. Och med tillräckligt intensiv reklam så kan man ju liksom sälja vad som helst. Så att man ska vara mycket, mycket luttrad, och är det så att det finns en mirakelmedicin, så kommer den där komma tillbaka. Och det är inte så bråttom att köpa den mirakelmedicinen som gör att du går ner i vikt denna vecka.
Eller någonting annat. Eller det blir mycket viktnedgång, men det är det de brukar, de brukar försöka kränga.
Ja, du kan vänta. Utan kan du köpa den här veckan, så kan du köpa nästa vecka eller nästnästa. Det är inte så bråttom att kolla upp det hela. Men gå inte på de här enkla trixen. Så återigen, alltså, se till hur många har varit med. Var det människor överhuvudtaget?
I studier.
I studier. Mm. Finns det kontrollgrupper? Och finns det personlig vinning? Kom och köp konserverad gröt av mig samtidigt. Så sitter jag här och säger att det är det bästa som finns. Du vet, konserverad gröt, det är grejer det. Då måste man ju förstå att jag tjänar pengar på det. Mm. Och då får man ju vara fundersam.
Men då måste jag, ja, det förstår jag, det köper jag. Incitamentet för oss människor att vilja tro på den här typen av supermirakelmediciner, det är ju ganska tydligt. Vi vill ju att det ska vara enkelt. Vi vill gärna tro att vi kan bli friska och att vi kan må bra. Det är inte konstigt.
Nej.
Men vad finns det för incitament för människor som då, man får väl anta att någon är läkare i alla fall, som har liksom lovat att tjäna människor.
Ja.
Att hålla på och ljuga och förvanska studieresultat och lura oss människor att köpa mediciner som inte har den funktion som de säger.
Du tror att läkare och forskare är fina människor? Det är där du går snett.
Ja, men jag tänker så här. Jag tror att de flesta människor är fina i grund och botten. Och inte minst läkare och forskare som dessutom har ett kall.
Ja. Ja, men många har inte det. Men det också, om man nu går in på läkemedelsbitar bara. Vi hoppar lite här fram mellan läkemedel som ska ge förlängt liv och bättre livskvalitet. Och sen finns det då det som ska göra oss vackrare och snyggare och så här. Så det är lite olika saker. Men bara för att ge lite dimension på det. Att ta fram ett läkemedel som man forskar någon, nu ska vi komma på någonting. Om man tänker sig en medicin till exempel som ska göra att vi får mindre infektioner. Ett nytt antibiotikum till exempel som man kan äta lite kortare, och det hjälper mot halsfluss. I vanliga fall så brukar man behandla i 5 dagar eller 7 dagar, men nu ska vi behandla 1 dag. Så ska man forska fram det här. Mm. Då tar det ungefär 10-15 år. Och kostar ungefär 10-15 miljarder kronor. Då är det lätt att förstå att en enskild forskare har inte råd. Kan inte göra det här. Av den här typen av mediciner kan man bara ta hjälp av läkemedelsföretagen.
Mm.
Och då blir man i en beroendeställning. Och då är det klart att om de tillhandahåller forskningsutrustning och betalar allting och allting runt omkring. Att man kommer liksom att, nej, men det var inget bra. Då vill nog företaget ganska väl att den här blir bra. Dessutom så får du fantastiska anslag och kommer alltså i en jävsituation.
Mm.
Och det kan jag som exempel ta, det ser man ju i medicinska tidskrifter nu. För att ta läkartidningen till exempel. Mm. Så varenda artikel står längst ner om det finns jäv eller inte. När man gjort kliniska undersökningar. Liksom, har jag ett företag? Har jag aktier i det här läkemedelsföretaget?
Det måste man alltså redovisa då. Det tycker jag är rimligt.
Ja,
Och i dessa tider.
Ja, så att det, man är på rätt väg, men man förstår också att man kan inte forska, liksom hitta på de här grejerna själv. Det går inte, det är för stora kostnader med att göra allting och det ska testas så noga att det inte har fosterskador, inte påverkar allting, tillväxt och vad som helst.
Mm. Man kan ju tänka sig också att läkemedelsindustrin, den är väl ganska stor, eller?
Den är, vi pratar om tusentals miljarder dollar.
Och om man tittar då på just vikt, som är en stor sån där rubrikgrej. Alltså det är ju väldigt ofta nu går ner 5 kilo på 5 dagar. Alltså det är ju så ofta det är sådana rubriker med nya metoden och nya medicinen och allt vad det nu är.
Ja.
Jag tänker övervikt, är det ett stort eller litet problem i världen?
Ja, exakt. En retorisk fråga. Mm. Det är, alltså, en stor del av jordens befolkning svälter och en ännu större del är extremt överviktig.
Vilket ju betyder att läkemedelsindustrin förstår att här finns det pengar att hämta.
Ja, och då kommer var och en är sig själv närmast. Så industrin är ju de, man har drivit företag för att tjäna pengar. Sen är det ju bra om man gör det på ett trevligt sätt, men det är framförallt så i alla fall mitt betraktelsesätt att man gör det för att tjäna pengar, det ska man komma ihåg. Och det finns ju varierar enormt mycket priser beroende på var man befinner sig i världen. En tablett kostar på ett ställe 10 kronor, på ett annat ställe kostar 150 kronor. Det beror på vad du kan ta betalt.
Mm.
I vilken befolkningsgrupp du vänder dig.
Vilka är liksom de områden som läkemedelsindustrin gärna plöjer ner en massa tid och resurser på att forska på just nu?
Det finns ju i, alltså, de stora folksjukdomarna förstås. Men jag kommer tillbaks till här. Jag hade ju då en patient igår när jag var jour, som vi hade botat.
Från vad då?
Från lunginflammation. Från blindtarmsinflammation. Som 90-åring. Okay. Och när jag spruckit blindtarmen. Så var det inte bra. Då rinner ut var. Men vi fixar till det här.
Mm.
Och till saken hör att han är dement. Vet inte om det här. Förstår inte vad som har hänt. Men är nu, har inte ont då. För det gör ju ont med infektioner i magen. Mm. Så vi har opererat honom och hjälpt honom för det här. Och så skrev vi ut honom till avdelningen. Då gick jag igenom hans medicinlista. Tittade ut. Då står han på fettsänkande och lipidsänkande och kolesterolsänkande mediciner som ska ge honom ett längre liv i långa loppet. Och han är alltså över 90 år och dement. Mm. Är det etiskt försvarbart att hålla på med mediciner av den här karaktären för den typen av människor? Du ställer frågan, vilka satsar man på? Ja, man satsar på livsstilsmediciner. Om det är så att man äter det här länge, det är ju där pengarna ligger. Hur stort tror du intresset är att komma fram med ett nytt antibiotikum som istället för att behandla i 7 dagar kan bara behandla en dag? För då får läkemedelsbolaget istället för sälja 7 tabletter eller 14 tabletter om man äter 2 gånger om dagen, så får man sälja 2. Vad är det för driv till det?
Så där finns det liksom
man är inte intresserad. Nej, men, liksom, men vi vänder på det. Ja, men den här Nisse Hult, han som är 60 år, han har lite höga blodfetter. Hörru du, jag skriver ut här åt dig. 30 års förbrukning.
Mm.
Då kan man förstå var man satsar sina insatser. Ett annat exempel som jag läste om senast igår. Att då har man amerikanska läkemedelsförbundet, kan vi kalla dem då, heter inte det, har sänkt gränsen för vad som är högt blodtryck. Så man har sänkt gränsen från 140 genom 80 till vad man bör ligga till 130 genom 80.
Och det har man gjort för att?
Ja, för att det är bättre med ett lägre blodtryck, då lever du längre. Och det är ju bra. Och så visar man i vissa studier att det här kan vara, och i långtidsstudier, att det kan nog vara ganska bra så här. Man ska vara lite tuffare.
Mm.
Men man ska samtidigt förstå hur oerhört många miljoner människor man plötsligt har gjort sjuka.
Aha.
Därför 140 var alldeles nyss gränsen för att vara sjuk, högt blodtryck, men frisk och sjuk då.
Mm.
Och nu var det 130. Och då fick du med, plötsligt då fick du 25 miljoner nya presumtiva medicinätare.
Det du säger nu är det att det här skulle kunna vara i någon slags maskopi med
Men att det är klart att företaget tjänar pengar på om man ändrar gränserna för när man ska behandla med medicin.
Vad läskigt.
Och nu tar jag bara ett
sådär
enda blodtrycksmedel. Sen så kan man sänka, vi ska sänka blodfetterna från 2,5. Nej, vi har bestämt att det ska vara 2,1. Okej. Då tar vi med 20 miljoner europeer också. Och hur ska man då veta sånt här? Det här kan man ju inte som enskild individ, men man ska förstå att det finns, att det här med att folk är fina människor och man, det är ju, det jag vill ju gärna tro gott om människan, men det finns ju vad det gäller utvecklandet av många mediciner så är det extrema ekonomiska intressen som styr. Det måste man bara förstå. Och man får ju hoppas många gånger att man betalar för bra grejer och inte bara dåliga.
Så det är inte så himla svårt att förstå att det finns enorma ekonomiska intressen från läkemedelsindustrin. Så där måste man ändå ha liksom en liten skeptisk hållning i alla fall.
Ja, det är
överlag,
precis.
Ja, sådär.
Ja. Och där är ju sunt med konkurrens så att man kan inte, så det är inte fri prissättning.
Men du, jag bara undrar, hur gick det med farbror, han som var 90, han som du räddade livet på?
Ja, alltså han
tog du bort de här medicinerna som han egentligen ju inte behöver?
Jag kommer ju inte ansvara för hans fortsatta vård, så att det vi gjorde med att jag var inne och pratade med honom om medicinerna, han sa va? Och frågade efter mer kaffe. Och det är ju en
för att han var dement kanske, för att han inte riktigt var med på
han
vad
förstod
du sa.
Inte alls. Nej. Och då ska man komma ihåg att man kan få ont i musklerna av att äta de här medicinerna.
Ah.
Och
man, men alltså, och illamående. Klart man inte ska äta mediciner som man inte behöver, som man inte har någon glädje av. Alltså,
nej, precis. Det är inte bara så att det är bortkastade pengar. Det är också, det finns ju ett mänskligt lidande. Mm. Och det är en stor, mycket stor etisk tveksamhet. Men som sagt, vet du vad det äter för mediciner? Han förstod inte frågan och undrade om det fanns mer kaffe. Mm. Och just det här är en grundläggande grej. Vill man äta så mår man ganska bra. Mm. Särskilt om man är opererad i tarmen och sen så här, vill du ha en frukost? Vill du ha kaffe? Ja. Mm. Och så här. Och vad gjorde vi då mer? Då tog jag upp det här med det mottagande avdelningen att se över hans medicinlista. Jag är rädd att det finns mediciner som jag inte tycker att han ska ha. Men ansvaret ligger hos er. Vi är färdiga med honom. Men sen sträcker sig min arm, sträcker sig inte längre än så.
Nej, jag förstår.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och avslutningsvis, så här är det.
Det finns ju ändå någonstans en liten förhoppning hos människan att, jag tänker så här, någon gång kommer ju en forskare att komma fram till en medicin som är bra för någonting. För en sjukdom eller för bara psykiskt välmående eller för att kunna äta hur mycket som helst och vad som helst och ändå inte behöva liksom bli allvarligt överviktig, till exempel.
Ja.
Tror du inte det?
Nej, ja, det, nej, det tror jag inte. Utan det är inte så det går till i forskningsvärlden alls. Utan nu för tiden så är det inte enskilda forskare som kliar sig i huvudet och ser rufsiga ut och verkar disträ och ändå ha koll på grejerna. Utan det är team, det är 40 man där och 40 man där. Och man gör liksom, man har multicenterstudier. Det vill säga att man tar samtidigt så tittar man på 400 olika intensivvårdsavdelningar i hela Europa. Samtidigt tittar på en sorts infektion. Och så ser man, ja, det där vart liksom 10% lägre infektion om du använder den kombinationen eller om du var tillräckligt snabb. Så går forskningen till. Ja. Och den går, sker i små steg. Den gör det.
Vi tar ett annat exempel som jag tycker man ser ganska ofta. Olika preparat för att få tillbaka hårväxt.
Ja.
Det är också en sån här... Det är inte, det är inte farligt att inte ha att, liksom att man får mindre hår på huvudet.
Nej.
Men det finns en tydlig målgrupp. Det handlar kanske mer om, jag vet inte, känslomässigt. Alltså ja, känslomässigt, ja, att man vill ha hår på huvudet och sådär. Och då finns ju många som hävdar, men det här 98% av dem som har tagit den här, det här preparatet, de har fått mer hår på huvudet. Och ibland är det till och med bilder, så det är bildbevis.
Ja, och just sådana här bildbevis på en före och efter, det tror jag, det är nog inte speciellt tungt. Man har ingen kontroll på bilden, man vet inte när de är tagna. Det där får man nog ta med en väldigt nypa salt.
Det kan lika gärna vara retuscherat.
Ja, absolut. I alla fall, så, om det är en, om samtidigt, då är vi där igen med artikeln. Och sen så slutar artikeln och så säger man, ingen jävsituation står under. Eller så står det, köp den här under. Och superbra. Och då vet man att det här går bort på grund av ordet super.
Men om det står att 98% har fått hjälp av alla de som har provat, eller i en undersökning.
Ja, precis. Och då får man kolla, hur länge har ni använt den? Och vad innebär hjälp? Är det hjälp ett långt svallande hår, eller är det ett knappt mätbart mikrohårstrå som sticker upp mitt på skalpen?
Vet du vad jag brukar tänka?
Nej.
98% av hur många? Ja. Brukar jag tänka.
Ja, just det. Ja, just det.
Alltså 98% av hur många?
Ja, det där är ju också
av
väldigt
två.
Ja, just det. Men ja, det är ju svårt, men man får tänka på att procent kan ju betyda väldigt mycket. Och sen så vilken typ av biverkningar, eller vad finns det för baksida här?
Just det.
Om det hade varit, är det 2% dödsfall, hade det varit acceptabelt? Om vi opererar till exempel 100 barn för blindtarm, 2 dör, alltså det är inte, det ska vara 0. Men om man
man kan liksom hålla på och laborera med procenttal.
Ja, och om du har en biverkan som en på miljonen, en person på miljonen får en biverkan av en vaccination, säger vi. Och sen så ökar den då med 100% till 2 på miljonen. Mm. Samtidigt som den här vaccinet räddar 1000 liv. Så, och då är det, nu kan vi inte ta den för att det blir en 100% försämring av det här vaccinets, alltså biverkansprofil och sånt där. Så det här är väldigt viktigt att man har koll på vad procenten står för.
Har du varit med om någon gång som doktor att du har en patient och så är det någon som säger så här, men du, den där medicinen som jag läste om i tidningen som ska vara så himla bra mot dittan och dattan, kan du inte ge mig sån?
Jo, jag har varit med jätteofta. Och jag får, alltså, en gång om dagen får jag frågor om så här, är det verkligen, kan ni inte ta upp det här? Och det har man frågat både om här i Läkarpodden. Kan du inte ta upp och prata om den där medicinen som jag har sett? Hon såg så trevlig ut och verkar må så bra. Kan det ändå inte vara lite sant? Jag har prövat och tycker att. Kan du, så där. Och det är väldigt vanligt. Och jag gör ju inga egna studier. Jag läser ju väldigt mycket. Jag är ju inte forskare, utan jag jobbar ju kliniskt liksom på golvet och sådär. Men allt eftersom man har blivit äldre så man har blivit mycket läser studier mycket mer restriktivt och skeptiskt, för alla vill liksom, en forskare vill ju ha resultat. Så att, och jag kan inte uttala mig om just de här olika vitaminernas förtjänstfullhet.
Eller specifika mediciner som du inte själv har gjort studier på.
Nej.
Där du inte vet hur studien är gjord.
Nej.
Nej.
Nej. Men en sak som livet har lärt mig, som Läkarpodden har lärt mig, alltså indirekt och sånt där, och mitt yrkesmässiga liv, är att livet är en dosfråga. Man kan alltså, för mycket av någonting är inte bra. Det är så tydligt att vi har det här resonemanget apropå på hur vi betraktar löpsedlar, ingen rök utan eld, det måste ju betyda någonting, det måste ju vara bra för någon och sånt där. Då är det här att man, alltså man kan bli förgiftad av för mycket luft, man kan bli förgiftad av för mycket vatten, man kan bli förgiftad av allting. Så att lagom är bäst. Det låter så tråkigt och så låter så svenskt i det där läget, men alltså det finns inom vissa rimligheter vad som är bra för oss. Och det blir inte lite roligare för att jag dricker ännu mer när klockan är två. Nej, livet är en dosfråga faktiskt, i mångt och mycket.
Men du, doktor Mikael, nu tänker jag så här, incitamentet för läkarindustrin, jag fattar den. Men det finns ju också många så här artiklar och så, som handlar om så här, drick en kopp kaffe om dagen så lever du längre. Eller ett glas vin om dagen är bra, då lever du också längre. Alltså det finns ju många sådana som man läser som, ja. Då tänker jag så här, det har ju läkemedelsindustrin ingenting att tjäna på.
Nej,
stämmer
nej,
de då?
Men då har ju kaffeindustrin det förstås, eller den som säljer vinet. Eller vin. Och det är ju ingenting konstigt. Alltså. Men bara att man förstår att det, slutsatserna som man drar inte alltid är absolut självklara. Utan då pratar man lite här om observationsstudier. Det vill säga, man ställs inför ett faktum, man kollar på de som har levt länge, man kollar på en grupp 90-åringar och så tittar man på en grupp 80-åringar, skiljer de sig åt någonting? Ja, den här gruppen drack kaffe. Men du vet inte. Och så går man ut i pressen och så säger man kaffe gör att du lever längre. Och då kan man se det, men man vet inte att det är kaffet. För det kan vara så att de som dricker kaffe också motionerar mera. Det vet du inte. Då är det oerhört viktigt hur man väljer de här grupperna. Alltså kontrollgruppen och den andra gruppen. Så att det kan ju vara en annan sak. Och det visar sig att alla kaffedrickare har strumpor på sig. Eller hårda skor som gör att de inte gör illa sig och inte får infektioner i fötterna.
Mm. Eller det visar sig att den gruppen som levde kortare kanske gjorde det inte för att de inte drack kaffe utan för att de rökte.
Till exempel. Och så vidare och så vidare. Så man måste kolla lite där. Men det är lustigt alltså när man gör en observationsstudie, och jag tror det var 3 koppar kaffe om dagen, då visar det sig att man nog lever lite längre. Och i vissa studier, och återigen, jag har ju pratat om det här med reproducerbarheten, att kunna göra om det igen. Och det här finns ju det här med alkohol, att till exempel 1,5 glas är bra, gör att du lever lite längre om du dricker 1,5 glas om dagen. Och då folk inte tänker på det, gäller ju inte unga utan det gäller bara folk efter 55. Och det betyder ju, då måste man titta på hur många som alltså beror på hur studien är designad. Finns det med några sådana? Hur går det sen för dem? Hur många av dem som dricker 1,5 glas dricker numera 3 glas?
Exakt, det tänker jag alltid på när de säger så här, ett glas vin om dagen, nej, men det är jättebra, då lever man längre. Då tänker jag, nej, då får man problem med alkoholen, då blir man ju alkoholist.
Ja, det måste man ju inte bli, men risken är ju väldigt mycket större.
Väldigt mycket större, eller hur?
Ja, verkligen. Men sen så vet man att de absolutister lever kortare.
Är det också en observationsstudie?
Jag har lite grann så, där man har tittat på, och man vet inte vilken faktor det är, men det verkar som absolutister som grupp betraktad är mindre fysiskt aktiva.
Alltså sådana som inte dricker alkohol alls.
Ja, och man har mindre fysisk aktivitet.
Ja, men då är det ju det beror på, inte
exakt
alkoholen.
Exakt! Point made. Till det.
Ja.
Du har ett behov.
Okej.
Okay. Ja, och nu ska du köpa en medicin för att tillfredsställa det här behovet.
Vad är det för behov jag har då?
Ja, det spelar ingen roll vilket behov du har. Men den ena medicinen kostar 10 kronor.
Ja.
Och den andra kostar 3 000.
Oj, oj, oj,
vilken tror du har bäst effekt?
Den för 3 000.
Ja, det blir så. Jag har ta mig fan betalt 3 000 spänn. Så den här fungerar för det här mitt behov. Det jag vill ha att den ska göra. Mår du bättre när du tar? Ja, det gör jag. Och det tänker jag fortsätta med.
För man vill må bättre. Ja. För man har lagt så mycket pengar på det.
Så det finns så många andra faktorer som förstärker vår inställning också.
Ja, förutom det som faktiskt är faktum.
Ja. Jag har en annan grej som jag läser om också.
Vadå?
Som jag tyckte var så spännande. Det fettförbrännande ämnet som har kommit. Det är capsaicin som är sånt som finns i chili. Och så, då, och
ja, men det har jag läst tusen gånger.
Ja, men det förbränner.
Käka, ja, precis. Ja, ät stark mat för då blir du smal.
Makalöst. Alltså, det, är bara, det bränner allting bort. Mm. Och då tittar man och så börjar man läsa var, och, till de här grupperna vad de har gjort. Och, då är det 12 man och några funkar inte på. Men på några kunde de visa att det hade kanske i en grupp en 20% förbränningsökande effekt på det de gjorde. Och så tittar man lite till. Så, ja, det var någon som gjorde något i 30 minuter. Och hur mycket förbrände någon som gick. Och den som gick då drog. Och då, man räknar på det där så var det. Det du har förbränner ungefär på en timme är 100 kilokalorier. Och sen 20% på det där till. Det var 120. Och så gick du en halvtimme bara. Det var det 10.
Så vi pratar om 10 kalorier.
Ja, och då detta fett som kan. Det är sant. Det är nog så.
Men man vet ju inte om det är chilin heller eller om det är något
annat. Har, om man har testat lite taskigt i den här gruppen. Några fick chili och en annan inte och de körde i 3 veckor. Mm. Och då, om grupperna var jämförbara vet jag inte. Men skillnaden, den ena var bättre än den andra. Men vad var det som skilde då? Alltså, 10
det var så lite så att det är försumbart.
Ja, du vet, det är inte ett kvarts äpple.
Nej, jag tycker det är omoraliskt. Ja.
Ja.
Tycker det är omoraliskt att skriva sådana saker.
Samtidigt som det är lite... Ja, det kan finnas
lite,
att
vara
lite sant.
Men du, jag tänker på såna här skrämselartiklar och skrämselsanningar. Hur sanna är de då? För där finns ju verkligen ingen vinnare. Jag tänker så här, till exempel så har man ju hört hela sitt liv att lightläsk, det är så dåligt, det är sämre än att dricka sockerläsk för det orsakar cancer.
Ja.
Är det sant?
Ja, det gjorde, och vad gjordes den studien på?
Jag har ingen
aning. Råttor som fick levercancer.
Och de, men det är väl ändå relevant?
De fick hundratals högre gånger dos än vad vi. Du får ju dricka 200 liter lättläsk om dagen för att komma upp i en råtta. Vad de tryckte i dem med aspartam. Och så fick de lever en ökad frekvens. Så det är inte jämförbart. Man kan inte säga det. För att några labbråttor har fått i extrem överdosering har fått levercancer. Så kan man inte dra slutsatsen att människor får det om man dricker en... Och
det, så det, så har det är inte sant?
Nej, det är inte sant.
Vet du hur många gånger när jag har sagt så här, men jag ska dricka, jag tar med en liten zero eller, eller light eller vad det nu kan vara. För jag, om jag nu ska ha läsk så vill jag hellre ha det än den där sockerbomben.
Ja.
Och så säger folk, men du vet att det där är så dumt för det är ännu värre. Mm. Nej. Det händer ju nästan varje gång.
Ja. Men jag dricker själv mycket lightläsk. Mm. Kanske en om dagen eller något sånt där, beroende på hur mycket jag tränar. Men allt, jag tycker det är en bra grej. Lightprodukter är en bra grej. Om man inte, alltså det finns ju andra sorters lights där det är hälften så mycket. Om du ska äta en chokladbar liksom.
Mm.
Om du ska äta en sån där dietsådan så äter du 3 sådana istället. Då har du det förfelat i alla fall. Men lightprodukter är nog lite bättre. Men de här just vad det gäller med sötningsläsken då som är noll. Det tror jag på. Så att, och jag tror inte att det ger mig levercancer.
Och det vi har lärt oss idag, det är att vara lite skeptiska när vi ser rubriker om supermediciner som vi gärna vill tro på men som kanske inte är riktigt sanna ändå.
Ja, och allt som Donald Trump säger också.
Det får stå för dig.
Ja, det får det.
Tack snälla doktor Mikael. Vi finns alltid på Läkarpoddens Insta och vill ni mejla till oss så gör ni det på läkarpodden@tv4.se eller så kikar ni på tv4.se/läkarpodden. We love you! Puss och kram!
Kram så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.